Podplay.
Ja, förra veckan så friade Henrik till mig.
Mm.
Och den första personen som jag smsar en bild till, det är du. Det var inte den första personen som svarade.
Alltså Lisa, det är så att jag förstår. För jag får ju prata sen med Charlotte om att du har ringt till henne.
Ja.
Och då känner jag att jag får nästan en dusch av kallt.
Men det skulle jag aldrig göra till dig.
Det är det jag menar. Ja. Du har redan gett mig en olivkvist. Bara en bild, Emily. Alla andra tvingas reagera live.
Ja.
Du får tid på det här och fundera om du vill. Ändå klarar du inte av, vad ska jag skriva?
Men det är det grejen, för jag tar ju verkligen med en klackspark. Och jag älskar ju verkligen alla delar av dig. Så jag ser det här bara som humor.
Ja. Alltså, du har många andra också. Grejen är, jag tänker om du bara hade mig.
Ja,
du har många andra du kan höra av dig.
Och, som... alltså, vi har också pratat så många gånger och gör ju innehåll av att vi är olika. Så att för mig känns det nästan perfekt.
Om glad,
vi är ett intro till nästa vecka.
Perfekt, du har inte svarat.
Det tar väl typ en, två timmar kanske.
Du måste skicka ytterligare en bild innan jag svarar.
Ja, för det
du måste
det.
Påminna mig att jag faktiskt har fått sms. För jag hinner glömma det. Jag går och tänker på annat. Jag bara lägger mobilen i fickan.
Och jag säger ju också till Henrik, så här, förlåt, jag ska inte ha telefonen, men jag måste bara skicka till Emily. För det känns viktigt. Liksom. Mm. Du är liksom min livspartner på många sätt. Så, och sen så frågar han mig typ efter en kvart, han bara, vad skrev Emily då?
Jag bara, vad tror du?
Jag bara, om hon svarar överhuvudtaget så kommer hon nog svara något väldigt, väldigt kort. Så att jag vet inte om det kommer att innehålla för dig.
Jag tror inte det är något du vill höra. Det är ingen som läses upp på bröllopet.
Och då blir han också orolig att jag ska bli missnöjd. För han vet ju inte riktigt. Vi, liksom, du har inte träffat oss många gånger. Han vet inte riktigt våran dynamik. Mer än att han har lyssnat på podden
lite grann. Det är lite... Jag kan ju ofta märka det. Jag har faktiskt inte märkt från Henrik. Men jag kan ofta märka från folk som är nya i ditt liv. Att de gärna vill ha mig på sin sida. Och att de gärna vill att jag ska bli imponerad av hur snälla de är mot dig. Eller hur de... och jag kan bli såhär så. Är det någon du inte ska försöka jag kan imponera på, så är det verkligen mig. Väldigt svårimponerad. Och det spelar ingen roll för mig om jag blir imponerad eller inte. Jag kommer liksom inte basera vad jag tycker om en person på hur den liksom... Jag baserar inte det på dens prestationer.
Men det jag förstår också, det är ju att du kan ju inte skriva oh my god, grattis, som andra. Du vill inte heller skicka emoji så gärna.
Nej. Det är alltså morilla.
För du hade ju kunnat skicka typ en gråt gubbe och ett hjärta. Alltså, det
men det är närmare liksom att jag skickar kniven.
Och jag förstår också att i nej, så blir det några procent glädje för min skull, men det är absolut, absolut mest obag för din egen skull. Men jag känner ändå
såhär,
jag kan inte hela tiden tänka på när det ska bli obehagligt för dig.
Nej.
Jag måste skicka här nu, så därför gör jag det.
Du är ju också i en dimma. Du kan inte i den dimmen när något så stort har hänt dig ta hänsyn till vad mottagaren ska tycka då.
Men vet du vad jag också måste ta hänsyn till? Du vill inte heller vara den sista som vet.
Nej, det stämmer.
Så att därför känns det också viktigt för mig att jag måste meddela Emily, men jag behöver inte meddela henne med pompa och ståt. Och jag flörtar ju in mig sen också genom att skicka en bild på en person som ser ut som dig bakifrån på ett museum. Att du ska känna lite glädje.
Smickande bild.
Och jag förstår sen också när du skriver tillbaka till mig att du är lycklig när jag är lycklig.
Ja.
Att det som krävs för dig är att komma på vad känner du.
Mm.
Och det måste bli, du kan inte skriva något bara. Du skriver ingenting för att jag ska bli glad.
Nej, jag
du måste skriva något som du menar.
Jag har väldigt svårt att bara reagera på autopilot. Jag känner mig liksom smutsig när jag säger när folk berättar för mig att de är gravida och jag säger grattis. Varje gång det har hänt mig har jag känt mig smutsig.
Ja, jag förstår.
Jag känner äckel. Jag känner bara att jag måste gå ut i rummet. För att jag har precis sagt grattis till en person som är gravid. Vadå grattis? Fler personer var nej.
Ja.
Men det var ju typ bra. Du är väldigt duktig på att hitta mellanting till mig. Skicka en bild och ge mig tid.
Mm.
Och alltså, jag är inte heller en person som... Det spelar inte så stor roll vad som hänt. Jag är inte en person som så ofta reagerar på andras livshändelser.
Nej, du tycker inte att det är så stor grej. Och du tar saker med en klackspark. Du tycker ju så här, men ena dagen förlovar man sig, andra dagen gör man slut. Eller så gifter man sig.
Ja,
alltså, sådär tänker
ja,
du.
Ja, precis. Och för mig spelar det ingen roll vilket av de tur det blir.
Nej, precis.
Vem gör ingen skillnad?
Och då landade du i... Att du är glad om jag är glad.
Ja.
För jag är väldigt glad.
Ja, och då är jag glad.
Fantastiskt. Måndag, lika och olika. Jag och Henrik håller på
Lisa, jag tänker om vi skulle inleda så att jag säger så här, nu vill jag höra om. Nu får du berätta, Lisa.
Ja, berätta nu. Jag vill så gärna höra, för du vet inte.
Hur många frågor har jag ställt? Oh my god, det är faktiskt helt sjukt. Alltså, andra skulle ha sagt upp vänskapen. Jag har ställt en fråga.
Nej, men ja, nu ska du få höra.
Folk som följer dig på Instagram har ställt fler frågor. Ja, ja. Nu kommer jag få höra i alla fall. Det är det jag visste.
Du var aldrig orolig. Nej. Jag och Henrik håller på med en grej som är väldigt hemlig. Mm. En sak som vi spelar in. Vi behöver inte fastna i det, för det känns som att det är det enda influencers pratar om hela tiden. Eftersom man gör en klädkollektion och sen släpps det ett år
ja,
efter.
Ja, det blir ju också, man är ju väldigt exalterad precis när man håller på med det. Så att man vill prata om det.
Ja. Men det här är i alla fall en sak som kommer att visa sig i december. Så det är väldigt snart. Så nog om det. Men anledningen till att jag berättar det är för att just för att vi håller på med den här saken så åker vi till Frankrike. Mm. Vi åker till Paris och vi ska göra en inspelning där på väldigt få dagar. Det är också anledningen till att jag inte har lagt upp någonting om det i mina medier. Därför att det här är liksom en hemlig grej. Mm. Ända sedan vi började med den här grejen då, som vi gör, så har Henrik varit annorlunda. Så att jag har ju liksom fått känslan av att det händer grejer. Mm. Men det har också klaffat så pass bra med det här som vi håller på med. I samma tidsrymd liksom.
Du har liksom kunnat skylla dig lite på det.
Ja, och han har gjort det också. Mm. Därför att han har mest finger i spelet med den här grejen som vi håller på med. Han håller på att planera med grejer och så vidare. Mm. Men jag har ändå fingertoppkänsla ju hur folk mår. Alltså det är det
du
som är min superkraft.
Ändå, trots att du har tappat luktsinnet så har du andra sinnena kvar.
Och det är också andra människor inblandat i det här som jag håller på med. Som jag inte känner. Som jag ändå märker på att det är fuffen som händer.
De du märker på nästan bäst. Alltså det är då folk tror man kan dela
Nej, alltså. Så att jag har ju haft liksom en känsla för att det händer grejer. Och vi är i Paris. Vi kommer dit fredag natt. Och dagen efter på morgonen så ska jag vlogga. Mm. Och då håller jag på och planerar. Jag är ju alltså hysterisk kring planering. Och det är så jäkla skönt att Henrik tycker typ att det är gulligt. Mm. För det har jag fått så mycket hat för tidigare. Mm. Så jag säger säkert 10 gånger. När vi vaknar, då ska vi filma. Då ska vi filma det här. Då ska vi visa hotellrummet. Och sen,
alltså.
Nej, men alltså jag är så jobbig.
Du fastnar verkligen i loopar när du ska göra saker.
Det är på grund av att jag har så dåligt minne.
Ja, det är det. Du är så jävla rädd att glömma det.
Ja. Mm. Och det är både att jag har dåligt minne och att jag ju så ofta är vid rodret när saker ska hända. Mm. För jag tar den platsen.
Mm, absolut.
Så då ska jag berätta då för mina undersåtar vad som ska hända.
Det är också att du har en liten rädsla av att Henrik Kipper ska säga ska ut på tur, eller att någon annan ska säga vi ska göra något annat. Nej, nej, hallå, vi har planerat. Jag har sagt det 4 gånger.
Eller att folk inte kommer ihåg, för det händer också. Alltså, nej, då blir jag har sagt, alltså, förstår du, då blir jag också vidrig då. För att människor kan få ändra vad som ska hända, men det går inte.
Nej.
Och det som händer då är att Henrik går ut på tur. Alltså på morgonen. Jag fattar ingenting.
Nej. Jag har sagt 100 gånger.
Vi äter frukost och han säger att han ska gå ut på något ärende. Mm. Varpå jag börjar packa upp våra väskor. Det gör mig liksom lugn och jag tänker vi filmar när han kommer tillbaka. Mm. Då skriver jag också till dig och Charlotte. Mm. Nu händer det grejer.
Ja, och det som är så sjukt. Jag och Charlotte pratade ju om det efteråt. Vi kände, ja nu kommer han fria.
Ja.
Men du skrev typ
Men alltså man går, jag tror så här också att absolut att jag har ju haft det i bakhuvudet. Vi har pratat mycket om att vi vill gifta oss och han är också väldigt så här retig, men han är också väldigt oseriös med saker. Mm. Alltså han skulle lätt kunna hålla på i 2 år. Jag ska fria till dig imorgon. Ja. Alltså förstår du? Vi har ju den
för
igång.
Retigt. Ja.
Ja, men han är ju liksom en snackpåse som vill få mig att skratta och få mig lite ur balans. Mm. Det är också mycket det jag tycker om hos honom.
Det är alltid det du har fattat för skulle. Japp. Mm.
Så att även om jag får ju en magkänsla av att nu göra någonting hemligt, så tror jag att det ligger ganska långt bort för många att känna att så här, nu kommer han fria till mig. Mm. Även om det var några procent i mig som kände att han kan absolut göra det. Så sjuk är han liksom.
Ja, ja, ja.
Att han vill fria när vi varit uppe i 7 månader, när vi liksom...
Ja, men därför också jag inte blir så förvånad när jag får bilden, för jag känner att det är det som kommer hända.
Ja, precis.
Men när vi pratar i chatten så både jag och Charlotte så att vi valde att inte skriva det, för jag tänkte om du hade glömt bort det, alltså om du inte har uppfattat att det han ska göra, så vill inte vi skriva att så du vet hur det kommer hända.
Men sen känner jag också så här, jag vill inte skriva heller i chatten, nu kommer han fria till mig. Så, för vi har ju också, det har varit på kartan tidigare, om du minns.
Ja.
Att så här, jag tror att han kommer fria till mig nästa vecka, för då hade det varit så här, så mycket snack om det. Och så gjorde han ju inte det.
Nej.
Så nu har jag känt så här, men gud, det kanske bara är liksom hur vi pratar i princip.
Jag kanske inte ska varje gång tro att han ska fria när han går utanför den.
Exakt. Mm. Och då så faller jag in i att jag tror att han kommer att tatuera mitt namn. Någonstans.
Just det, det sa du.
Så det var det jag liksom...
Du fokuserade på det.
Jag kände att han kommer göra någonting för mig. Mm. För oss. Och att jag tänkte att han vill göra innehåll i den här vloggen. Mm. För han är ju innehållsskapare alltså. Mm. Alternativt att han typ går och köper någonting till mig. Alltså jag fick, du vet, det var sådana tankar som jag fick. Han går typ och köper en väska. Eller, alltså han har gjort ganska mycket stora jobb senaste tiden. Mm. Fått in lite mer pengar än vad han brukar ha. Mm. Och jag har ju bjudit honom på så himla mycket i början. Mm. För att han kom liksom från en resa och var ett black liksom. Mm. Så jag tänkte att nu ska han typ bjuda tillbaka på något sätt. Den känslan fick jag också. Mm. Han kommer tillbaka från den här då promenaden som han har haft. Mm. Och det ska också sägas, I många relationer kan det nog vara konstigt att någon bara går ut. Men han gör ju det en till tre gånger per dag. Ja. Hemma. Ja. Alltså, kanske så stängs dörren i princip.
Ja.
Två personer i mitt liv gör så. Så det är inte så förvånande för mig. Det är inte alarming liksom.
Hallå?
Samma gång du står med jackan i hallen.
Ja, ja, du står och fixar med disken. Hallå? Du kommer gå nu, jag förvarnar inte dig. Jag bara tar på mig jackan, jag tänkte på det 30 minuter. Snart ska jag gå, men det är inte så att jag har sagt till någon. Jag kommer snart gå.
Nej, och det är inte som att, alltså, vi har ingen ritual. Varken när vi ses eller säger hejdå.
Nej, vi ska
som
inte kramas alltså,
99% eller... av människor har
ja,
så
ja.
Det, ja. Nu går det.
Japp.
Han kommer tillbaka i alla fall. Det är då vi ska filma då, som jag har tjatat om. Yeah. Hotellrummet.
Ja, yeah. Det har gått på loop.
Det är bara det att han börjar då filma när han beställer upp mat. Med liksom min vloggkamera. Alltså det känns bara... Och då tänker jag också så här, men gud vad snäll. Som typ gör innehåll åt mig.
Mm.
Så han beställer upp mat. Han har också sagt flera dagar, jag längtar till vi är på hotellrummet för jag ska liksom beställa upp bubbel.
Mm. Det är mysigt.
Ja, precis. Vi ska liksom vara på hotellrummet.
Mm. Då ska jag njuta.
Ja, så det har liksom varit en grej och något som inte jag heller blev chockad över när han bara så här... Ska vi ställa upp bubbel? Och jag säger typ, jag kan ta rödvin. Och han säger, nej men vi dricker lite bubbel. Och jag bara, okej. Okay. Så kommer i alla fall maten upp. Och vi ställer kameran då på matbordet. Och så börjar vi liksom prata. Och då blir vi också innehållsmänniskor båda två.
Mm.
Så då finns inte heller så mycket tid för mig att tänka hur Henrik mår eller reagerar. Utan vi är båda väldigt hype och liksom ska prata om...
Kameran är på.
Kameran är på och vi blir liksom trissar upp varann och sådär. När vi har spelat in kanske en halvtimme av någon slags mukbang då.
Mm.
Så märker jag på Henrik att han liksom är lite pillemarisk. Och då tar jag upp det med honom och säger att så här, du har varit så himla speciell de senaste dagarna.
Mm.
Och då tänker jag att det är liksom off cam. Jag vill bara säga, ja. vad är det med dig?
Nu pausa kameran för att jag måste se en sån.
Och han säger, nej, det är, vadå, det har inte alls varit. Och jag är väl alltid lite hemlighetsfull och sådär. Så han försöker liksom övertala mig och jag tänker att ja, det är jag ju faktiskt. Mm. Liksom. Han har sina idéer och planer. Och så sitter jag och käkar lite grann och så plötsligt så går han bara från bordet till garderoben. Och tur att det här finns på film.
För
att det är så speciell känsla att när man känner att så här, nu är det något som är riktigt konstigt här. Man blir ju, som vi har sagt många gånger, ett djur.
Mm.
För att då tänker jag, okej, okay, det här är inte med i vloggen. Eller jag vet inte varför jag tänker så heller. För jag tänker typ att han ska gå och hämta, som sagt, typ en väska eller någonting.
Mm. En present.
Men jag är så pass liksom...
Eller en motorsåg, det är de två.
Nej, verkligen! Alltså, han är långt bort från den pojken jag är van vid idag. För att han är liksom lite bortkopplad.
Ja. Och jag människor ofta är innan de ska överraska en.
Verkligen, för det man kan inte vara naturligt.
Nej, och det är en ganska obehaglig känsla om man ska bli överraskad av någonting. Att känna att folk börjar dra sig undan en. Det är ju en stämning.
Jag är ju en psykologisk thriller.
Alltså precis, det är det man känner. Okej, okay, alla har blivit robotar. Ja. Allt har förändrats,
och
jag är med i en film.
Är på en ny plats.
Ja, det är...
Alltså, jag vet inte vart nödutgången är.
Den enda personen du har med dig har nu också förändrats.
Behöver ta sig ut genom nödutgången. Alltså. Och då ropar jag i alla fall, vad gör du? Och då säger han, jag har en överraskning till dig. Och då är jag helt, okej, då är jag säker, okej, han kommer komma med en present. Ja. Och när han kommer runt hörnet då har han ingenting med sig. Och då tänker jag, okej, nu friar han till mig. Mm. Och det ser man också i mitt ansikte, för jag är, alltså, i chock. Vad händer nu? Alltså här på lunchen, klockan är 11:30.
Vad händer nu här på lunchen?
Ja, hur kör du? Ja. För att, alltså, vad ska man säga? Jag har alltid tyckt att det är härligt med frieri.
Mm.
Jag har tänkt att så här, det ska bli härligt när någon som jag vill gifta mig i framtiden kommer fria.
Mm.
Det är en positiv känsla i mig. Jag tycker om att kolla på andras frierier. Fäller lätt en tår för det och tycker liksom att romantiken är härlig.
Mm.
Men när man är i det själv, då är det ju något helt annat.
Det är lite för starkt, det är lite för mycket. Det ska presteras, det, ska, alltså, det är konstigt. Det är en känsla längs ryggragen av att man...
Ja, och det är också så här, man har sett nervositet det så många
också.
Gånger.
Oh, det är
med liksom musik till. Du förstår?
Det är ju så jävla tyst i verkligheten.
Ja, det är
det
så jävla
tyst. Alla som någonsin tänker fria till någon, sätt på en låt, kära vän. Därför att vi vill inte höra folk andas under ditt frieri.
Det är bara det att vi spelar in och då blir det copyright. Annars har ju vi alltid musik när vi hänger. Alltså, det är ju verkligen både... Jag och Henrik gillar verkligen att sätta på musik.
Bakgrundsmusik.
Ja. Så fort vi liksom äter och sådär. Så det blir också, det blir speciellt när man spelar in innehåll. När man ska sitta och prata. Det gör också att man måste prata hela tiden och vara helt upptrissad. Just för det är inte
en
gratis stämning. Nej. Alltså det är verkligen inte det.
Man måste bygga hela stämningen själv.
Ja, så det är så tyst när jag sitter där och han kommer runt hörnet. Och då ser jag i hans ansikte att det är förvridet.
Du ser att han sitter och tar botox i ansiktet.
Han kan inte röra det längre. Det är som att han är i en blåst som blåser hela ansiktet bakåt.
Och han kan själv inte, alltså, det är verkligen som att man har fått jättestarkt blås i ansiktet. När man mår sådär.
Och då sätter han sig ner och tar tag i min hand. Och då kommer tårar från båda ögonen. Samtidigt på honom alltså.
Ja.
Och han skakar och han håller, alltså, han har ett sätt när han är lite nervös, typ när han pratar med mina föräldrar eller när någon typ kommer hem till oss som han ska prata med i hallen till exempel. Då liksom gnider han min hand på ett väldigt alltså han är liksom runt handen hela tiden såhär.
David gör verkligen också det på mig. Rör på sig alldeles för mycket.
Rör på sig.
Hallå, kan du vara stilla? Nej, han ska ta och klappa och ta och pilla och det är med väldigt fart.
Ja, det är med väldigt fart och det gör han.
Om de bara kunde lugna ner det där, alltså då skulle de lugna ner sig själva också. Ja. Det är som att de trissar upp sig själva genom att hålla på och röra sig snabbt.
Det gulliga i det är väl att de känner trygghet i oss.
Ja,
det är därför
oss,
de vill vara där.
Bära den universiteten.
Och då börjar han ju med att säga, du vet att du har blivit mitt hem. Och att det var länge sedan som han kände sig hemma någonstans. Han har varit liksom på fri fot, så att säga. Bott i Panama när han var 17 och sen har han egentligen bara rest runt. Och nu är han 26. Så det är egentligen den finaste komplimangen också som jag kan få.
Det är verkligen din dröm att vara någonstans.
Ja, det är det verkligen.
Ja.
Och att han accepterar också att jag vill det och att det är viktigt för mig.
Så jävla många som du har försökt bygga bo som bara rymmer och rymmer.
Det jag vill det är att gosa in i ett täcke runt. Alltså så att bara ansiktet syns.
Och sen så får du kolla bort att personen gått ur. Får lägga tillbaka.
Ligger med mobilen. Typ. Men det är också det finaste som mina föräldrar har gjort för mig. Alltså de har alltid byggt mig i kojor. Och jag har känt mig så trygg och hemma. Så det vill jag göra för dem som jag älskar. Och då säger jag, tyvärr då, va fan, säger jag då. För då blir man på autopilot och det blir obehagligt för att det är liksom,
ja, vad ska
jag blir nervös. Ja. Och sen så
man ska bara vara tyst, men man
man ska verkligen vara tyst. Och jag säger bara, friar du nu? Och det är exakt med samma ton och desperation blandat med glädje som när han frågade om vi skulle bli ihop. Då säger jag, är vi ihop nu? Alltså, vilken röst.
Snälla, kan jag ha en normal röst?
Ja. Och då ställer han sig ner på knä och frågar, är lite med? jag vet nästan inte vad han säger. Nej,
hallå.
Alltså det är nästan
ohörbart. Nu får du separera orden. Ja. Han gillar ju att lägga ihop allt till ett enda långt ord.
Ja, det vet du som jag textar honom.
Vet du vad jag kommer på nu liksom, när jag textar honom? Jag har bara sakta ner honom.
Perfekt!
Jag har allting jag ska göra med. Bara,
du skämtar.
Det är otroligt.
Det är så jävla smart.
Innan jag sätter som en
han iller. Han pratar verkligen både snabbt och otydligt. Ett språk som jag har lärt mig. Det känns härligt.
Mm.
Och då tänker jag också aktivt. Jag måste få vara i känslan nu. Och känna vad jag känner. Därför att hela min hjärna är upptagen med stackars Henrik som måste göra det här när han blir så nervös. Nu han stört grinar.
Han mår inte bra.
Nej. Fast då, alltså, då måste jag tvinga mig själv att tänka, vad känner jag? Och då gråter jag så att alltså herregud. Vi bara gråter och pussas och du vet bara skrattar och då känns det som att det är musik.
Ja, men och grejen är, har man tillräckligt starka känslor så är det ju som att man får ett lock för honom, så man hör ändå ingenting. Men det är ju väldigt ofta som man är i situationer där det i filmer skulle varit musik.
Exakt.
Och det inte är det, och då hör man att det är tyst.
Det är det man har lärt sig ju. Det är den enda, för man är aldrig med när någon annan friar, i princip.
Nej, inte ofta i alla fall. Nej. Det är inte många som får med under många gånger i livet.
Så att det enda referensen man har är romantiska filmer eller klipp på YouTube där det också då finns musik. Men då känns det i alla fall som att det är musik. Och då kände jag liksom att det känns, det är jättemycket positiva känslor i mig. Jag tycker det känns härligt, jag tycker han har varit modig. Jag tycker jag är modig, jag känner också så himla stolthet i att jag vågar ta in känslan. För det blir ett sting av panik i början när han liksom ställer sig på knä.
Du är också filmad.
Ja, absolut filmad.
Du har precis varit i liksom snicksnack-mode.
Ja, och jag, alltså, det är också så här en hundradel sekund. För jag fattar ju att han har ju velat att vi ska filma lunchen istället för hotellrummet för att han ska fria.
Ja.
Så då blir jag ju också så här, fan, tänk om typ, vi inte spelar in. Alltså du vet, sådana där känslor, och så blir jag arg på mig själv. Jag kan inte tänka på det nu.
På det här,
Jag får inte jobba nu, jag måste vara i det här. Alltså du vet, man är så hård mot sig själv.
Det är ju också för att man har ju hela tiden fått lära sig att det finns rätt och fel sätt att reagera.
Mm.
Man får aldrig bara ha den reaktionen man har. Alltså det är väldigt ofta som man tänker, hur borde jag reagera här? Borde jag säga något nu? Vad säger man när någon berättar sånt här för?
Ja. Och jag har ju också problem med att liksom få saker. Allt från komplimanger till att någon gör någonting för mig. Jag är mycket tryggare när jag gör någonting. Så att det är ju, jag är ju utanför min komfortzon helt. Men det som blev så himla härligt var att efter vi hade liksom, när vi hade adrenalin och skrattar och sådär, då får ju Henrik gå igenom hela det här förloppet, veckorna som varit, när han har kollat på ringen.
Och det är så mysigt att prata om.
Berätta för mig, snälla.
Nu när det, ja det är verkligen,
du vet när jag sa det där.
Ja, det är jättemysigt att ligga och prata om det. Och jag har pratat med de här personerna, de sa si och så, gör den här, hjälpte mig.
Det vill man aldrig sluta med.
Nej, det kan man prata om som helst. Alltså det är som att prata om första gången man träffades. Exakt, som när man började, du skrev det här, sen åt vi pizza där. Kommer du ihåg när jag träffade din mamma för sådana, bla bla bla. Allt det.
Och då berättar han ju också att han har gått ut för att han kan inte gömma ringen längre för att jag är i hans grejer hela tiden.
Ja, det är verkligen alltså, en grej. Lov,
jag har varit alltså, pillat i hans jackficka och tagit pass, pass, rivit upp där ringen har legat. Alltså, han har, ringen har tydligen rullat ut och han har trott att jag har sett det, jag har inte sett det.
Nej, nej. Du har väl rivit, alltså jag kan verkligen tänka mig hur du river. Vadå? Ska inte jag kolla här?
Tycker han är långsam med pappret?
Det är familjens väska.
Verkligen. Och sen så har vi också en överenskommelse att han liksom ordnar med mat och köket och jag ordnar med kläder. Mm. Så jag liksom packar hans väska, packar upp hans väska och då störtgrinner jag så mycket bara så här, hur du har gömt runt med ringen. Ah. Alltså det var så... Gud vad det kändes mycket i mig. Mm. Och att jag, alltså jag såg mig själv utifrån där med böjd rygg och stjärten in och skala på fixa ibland hans kläder. Och han måste liksom, han bara, jag har haft heltidsjobb med att flytta på ringen.
Ja, ja, absolut.
Ingen plats hemma heller har han som är sin egen.
Nej, det är, överallt är du.
Överallt är jag. Ja, det är en tankeställare man kan ta någon annan gång.
Inte just.
Men alltså, jag tycker bara att han har varit så otroligt modig och duktig. Och jag känner så tacksamhet också att han tycker att det känns viktigt att jag fick det på film. Han vet att det är viktigt för mig. Och jag tycker det är så härligt att han gör det för mig. Mm. För det känns också som att det hade lätt kunnat blivit att, så här, att många känner att så här, det här ska vara våran grej. Och sådär. Och det kan jag också känna. Och det blev våran grej. Men jag är så himla tacksam och glad att han vill acceptera saker som jag tycker är viktigt. Jag känner mig verkligen älskad av det.
Mm. Hur känner du som Cammy? Hennes pojkvän tar henne på allvar. Alltså även om, för många tycker att det är fjanteri att du vill ha det filmat.
Precis.
Ja.
Alltså jag kan tänka mig att folk känner mer negativitet. De vill kolla på det.
Ja,
men
många,
de alltså, men tycker det, att jag är en idiot som har filmat det.
Det är mycket man vill kolla på som man aldrig tycker bör filmas.
Nej.
Det är det som är den, så är det ju alltid när vi kollar på olika true crime dokumentärer. Mm. Och man tänker, gud varför är det så mycket olika paparazzi. Ja. Det är folk som filmar och sen inser man själv är i en av de där filmerna.
Hur tror
du att du kan kolla på det här? Det här är anledningen.
Ja.
Du själv är anledningen. Och så är det ju med mycket som man vill se filmat. Men som man, om någon skulle fråga, tycker de borde filma det här? Nej.
Jag är verkligen lycklig att jag har hittat en person som vill göra alla de sakerna för mig. Han sa häromdagen, jag är verkligen ditt fan. Jag kollar på alla dina YouTube-videos. Om jag inte kände dig så skulle jag säkert köpa en liten av dina kläder. Alltså vet, sådana där gulliga, alltså, det är så här komplimanger som jag har varit så långt bort för mig. Mm. Som jag har gett till andra.
Vi accepterar också så mycket att killar tycker att allt vi gör är fånigt.
Ja.
Så då, bara, då bjuder vi inte in dem i det, därför att risken finns ju att de ska bara...
För att de ska få vara i det måste de nästan kämpa sig in.
Ja, för vi trycker undan hela tiden därför att vi
inte
står...
ska väl du behöva...
Ja, nej, inte ska du lyssna på det här. Det här är tjejgrejer. Ja. Gå och gör något coolt istället.
Men han trycker sig verkligen in och jag är så himla glad för det.
Och när du är glad.
Då är jag glad.
Ett tips för alla personer som är så här, åh, vad ska jag se för film?
Mm, det ska man ju sitta länge.
Ja, och väldigt många går ju och ser en film på grund av vilka skådespelarna som är med.
Gud, jag har aldrig sänkt tanken.
Ja, men du tänker så här, åh, det är en ny film med Leonardo DiCaprio.
Så tänker du.
Ja, men det tänker alla, Lisa. Okay. Det är därför Leonardo DiCaprio får så mycket pengar, därför att alla går och ser hans nya filmer.
Mm.
Det är liksom så hela filmstjärneindustrin funkar. Man vill se en film med Will Smith, för man vet att jag gillat andra filmer med Will Smith.
Mm.
Han var jätterolig i Bad Boys. Ska jag gå och kolla på hans nya film som heter Seven Pounds, som handlar om något helt annat, men det tänker inte folk på. Utan de ser bara vem som är på affischen och tänker om något för mig. Jag gillar ju faktiskt Jennifer Lawrence. Men det jag ska tipsa er om nu, alla ni som lyssnar, är att det ni ska tänka på när ni väljer vilken film ni ser är vem som har regisserat filmen. Absolut inte vem som är huvudrollen.
Ah.
För att den som bestämmer generellt hur filmen, vad det ska vara för typ av tema, hur man ska liksom uttrycka det som vill sägas med filmen, är regissören, producenterna, de som har skrivit manus.
Mm.
Skådespelarna är de som gör det som de säger.
Precis.
Ja. Sen absolut, många skådespelare är jätteduktiga och sådär, men det är inte de som bestämmer liksom vad filmen ska handla om eller serien ska handla om, utan det är regissören som gör det. Om det är en film man gillar, kolla vem som har regisserat den och kolla vad de har för nästa projekt. Så att då vet du att den där filmen kommer jag kanske gilla.
Ja, för vi är ju sponsrade av HBO Nordic.
Mm. Och på HBO Nordic så finns det en ny serie som heter The Undoing.
Mm-hmm.
Huvudrollerna spelas av Nicole Kidman och Hugh Grant.
Mm.
Och då tänker ni så här, oh, Hugh Grant, han vill jag. Han brukar göra lite romantiska komedier. Ja. Det här är ingen romantisk komedi, utan det ni måste kolla på är vem har regisserat. Och den som har regisserat heter Susanne Bier. Det är en dansk kvinna som har blivit väldigt stor. Hon blev Oscarsnominerad för en film som heter Hämnden som hon gjorde med Mikael Persbrandt. Och efter det så har hennes liksom, karriär exploderat i Hollywood. Så nu får hon göra massa olika grejer i Hollywood.
Wow.
Hon har regisserat filmen Bird Box.
Mm.
Och sen har hon även regisserat en gammal svensk klassiker. Livet är en slager. Mm. Minns ni den?
Mm. Mm.
Den har hon regisserat i tidigt. Men så att det är liksom, jag skulle säga att den här serien passar mycket bättre in på Nicole Kidman än om man tänker på Hugh Grant.
Mm.
Alltså om man gillar Nicole Kidman och serier hon har gjort så är det här absolut något för en.
Mm.
Serien handlar om att Nicole Kidman är en framgångsrik psykolog i New York. Hennes man som hon är gift med Hugh Grant är en framgångsrik läkare i New York. De är väldigt liksom rika, de lever ett lyckligt liv. Deras barn går på en jättedyr privatskola och de liksom är framgångsrika kan man säga.
Mm.
Men sen såklart, som vanligt, så ligger det saker under ytan som man inte riktigt förväntade sig kanske.
Spännande.
Mm. Det är en väldigt spännande serie och det handlar om ett brott som har begåtts och man vet inte riktigt vem som har begått det här brottet.
Mm.
Det är lite det serien handlar om och saker kommer fram och man får verkligen följa Nicole Kidmans karaktär i hur hon får veta saker som sätter hela hennes liv på ända. Hon liksom tumlar runt som i en... Det är som att hon har blivit fångad i en torktumlare och hon bara åker runt. Och hon försöker hela tiden hitta uppåt men det är bara snurrar och snurrar och snurrar och snurrar och snurrar. Och det finns en särskild scen i serien som jag tycker är mycket intressant som jag nu ska ta upp med våra lyssnare.
Mm.
Vi som lyssnar på den här podden och som pratar i den här podden är generellt sett intresserade av folk som är manipulativa och hur de är det, hur det tar sig uttryck. Därför att bli manipulerad är ju att bli liksom tumla runt i en torktumlare. Man vet inte vart man är, vem man är, hur man är. Man börjar ju tvivla på sin egen verklighet.
Mm.
Och det finns en scen i serien som jag tycker är väldigt, väldigt, väldigt mycket.
Mm.
Det handlar om en person som sitter häktad för ett brott som pratar med sin nya advokat. I scenen så filmar de då, tack vare regissören Susanne Bier, så filmar de hur hon, det är en kvinnlig advokat, hon tar och sätter ihop sina händer framför sig på bordet. Och sen filmar de att han gör precis samma sak.
Mm.
Och där säger de väldigt mycket.
Mm.
Han speglar hennes rörelsemönster. Och det säger oss att det här är något, han gör det här mycket.
Mm.
Han vet vad han gör.
Mm.
Han gör det för att vinna förtroende. Han känner att den här kvinnan är, hon är liksom skärpt. Hon är skarp och hon är med. Han vill att hon ska vara på hans sida.
Mm.
Och hur brukar han göra för att få folk att bli det? Han brukar spegla deras rörelsemönster. Så det, där tycker jag man får ett liten hint av om man kanske är skyldig eller inte. Jag tippar över till ja-sidan när jag ser det.
Mm.
Jag ska inte säga att jag vet om han är skyldig eller inte. Men jag tippar absolut över till japp. Mm. Här finns det mer än vad man trodde när händerna läggs ihop på det där viset på bordet.
Mm.
Om ni är intresserade av såna här typer av liksom crime-drama där saker liksom avsnitt för avsnitt avslöjas, man hela tiden svävar mellan ja eller nej och man får olika tells. Om man gillar saker som Nicole Kidman ofta gör, då skulle jag säga att den här serien absolut är för en.
Mm.
Om man vill se den så finns den på HBO Nordic.
Och där finns ju också min favoritserie Sex and the City.
Du skulle verkligen behöva uppdatera det för dina referenser, men absolut. Sex and the City finns
vet
där.
Vet du när Sex and the City också är som bäst? Jag tycker nästan alltid att det funkar, men det är så jäkla bra när man har sett någonting jobbigt eller läskigt. Alltså en
absolut,
film typ.
Det
slå på
lugna.
Sex and the City.
Alltså. Om man inte har Sex and the City som sin lugn efter jobbiga saker så kan jag rekommendera The Office som jag älskar. Den finns också på HBO. Och det är också, alltså, jag blir så lugn. Alltså, det är så många situationer som är så otroligt cringe och jobbiga och allting. Men ändå så känner jag mig som tittare extremt lugn. Jag bara tuffar på i ett tempo. Jag känner mig så jävla lugn. Det finns en annan favoritserie som jag har på HBO Nordic som heter The Chi. Som handlar om några människor som bor i Chicago i USA på deras South Side tror jag det är, som är liksom lite mer fattigare område. Väldigt, väldigt, väldigt bra. Och där, skaparen av den serien heter Lina Waith. Och om ni någon gång hör att Lina Waith har gjort någonting så vill jag att ni kollar på det. För hon gör bara högklassiga grejer.
Och vart finns det?
HBO Nordic.
Äntligen. Charlotte's Web.
Det borde heta det. Charlotte's Web.
Men det heter inte, för det heter...
Dags för Dymo Stockholm tänker högt. Hej hörni, vad roligt att podda med er igen. Det här känns så kul. Ni som har hängt med i mina tidigare segment vet ju att jag har börjat gå till en psykolog. Hon heter Katten. Det är ett speciellt namn kanske ni tycker, men det var så det blev. Och det får man bara släppa. Katten tipsade mig om boken Hemligheten och den har jag framför mig nu. Den är skriven av Dan Josefsson och Egil Linge. Och det är verkligen en bok som är bra att ha hemma. Jag tycker verkligen att det har varit en ögonöppnare för mig på så många vis. Och anledningen varför den är bra hemma är ju för att vi glömmer så jäkla mycket när vi läser. Vi skummar igenom och så missar vi och så glömmer vi och hej och hå. Det är viktigt att ha den här hemma så att man kan ha den nära till hands, bläddra igenom den då och bli påmind om allt bra som finns i den. En grej som jag hade glömt och som jag skulle vilja dela med er idag är en studie som går att läsa om i den här boken som handlar om barns medfödda anpassningsförmåga. För som alla vet, vi väljer inte våra föräldrar och också som vi alla vet så har alla barn grundläggande ett stort behov av närhet och lyhördhet för att utvecklas på bästa tänkbara sätt. Men hur hanterar då barn det faktum att alla föräldrar har olika förutsättningar att ge just det här viktiga? Jag tänker att jag läser ett litet stycke rätt ur boken här. Anknytningsforskning visar att barn har en medfödd förmåga att anpassa sitt sätt att vara så att det passar föräldrarnas sätt att fungera. Syftet med den här anpassningen är att locka ur föräldrarna så mycket närhet och beskydd som det bara går. Barnet anpassar alltså sitt beteende för att på så vis maximera sina chanser att få den närhet som krävs för att de ska kunna utvecklas på ett bra sätt. Någon som var väldigt nyfiken kring barns medfödda anpassningsförmåga och som bestämde sig för att utforma ett test kring det var en amerikansk psykolog på 60-talet som heter Mary. Hon har ett bedrövligt efternamn så det tänker jag inte ens ge mig på att uttala. Hon utvecklade då ett test som heter främmande situationer. Och främmande situationer går ut på att barn som är drygt ett år gamla utsätts för en viss rädsla för att bli övergivna. Så att man då sen ska kunna studera i vilken mån de är trygga med föräldrarna då. Och praktiskt taget så går det här testet ut på att föräldern går in i ett rum med sitt barn. Rummet påminner om ett väntrum, det finns leksaker där, det finns även en soffa och i soffan så sitter en främling, alltså en vuxen person som barnet i fråga inte har någon relation till. Och det finns ju även då kameror här för att man ska studera barnens reaktioner när föräldern lämnar rummet. De trygga barnen då, när föräldern har lämnat rummet, de blir då av förståeliga skäl ledsna. Och sen så blir de då glada när föräldern kommer tillbaka. Och de signalerar att de vill upp i famnen och signalerar ju därmed att det är där de känner sig trygga, hos sin förälder. Och det är alltså den första och också den allra vanligaste reaktionen. Och det som då kallas för de trygga barnen. De reagerar på följande vis. Sen har vi en annan klick barn som kallas för de otrygga undvikande barnen. Och hur de reagerar när föräldern går är just att de inte tycks reagera överhuvudtaget. Och något som är anmärkningsvärt är också att de tycks heller inte reagera när föräldern kommer tillbaka in i rummet. Och då kanske man kan få uppfattningen om att det här är ju ovanligt trygga barn. De här står inte och faller på om föräldern är närvarande eller inte, utan de reder sig själva. Men det de har gjort då i det här experimentet är att de har tagit pulsen på de här barnen och i vissa fall även salivprov. Och då har man då kunnat registrera stresshormon, vilket har liksom avslöjat helt enkelt att de här barnen är allt annat än lugna. Man kan konstatera att de här barnen snarare befinner sig i ett tillstånd som går att jämföra med tyst panik. Och det som är så jäkla bedrövligt och sorgligt i det här är att barn som liksom, att de redan vid ett års ålder har blivit experter på att dölja sina känslor. Och Mary menar då att förklaringen till det här, varför barnen reagerar på det här viset, är att föräldrarna helt enkelt inte har kunnat tillgodose barnens behov av tröst och närhet. Så troligtvis har barnet blivit avvisat gång på gång på gång. Men eftersom att de då har det här grundläggande och livsavgörande behovet av närhet för att kunna utvecklas, så har de blivit proffs på att helt enkelt lägga sig på en nivå som föräldrarna klarar av. De vågar och klarar helt enkelt inte av att visa sina känslor med rädsla för att bli övergivna. Och den tredje gruppen kallas för de otrygga ambivalenta barnen. Och utmärkande för den här gruppen är att barnen redan när de kliver in i rummet är ganska liksom missnöjda. De utforskar inte rummet, de är inte intresserade av leksakerna, de är ganska klängiga på sin förälder. Och när föräldern lämnar rummet så blir det då full kalabalik. Och i vissa fall så har man även fått avbryta experimentet då, för det har helt enkelt inte funkat. Men det som händer när föräldern kommer in, för då tänker man att nu borde du vara frid och fröjd då. Här har ju fått din mamma eller pappa igen då, så nu kan du ju börja gå bra här igen. Nej, det kan det inte. För de här barnen är otrygga, ambivalenta. De här barnen kan inte lita på att deras föräldrar kommer att stanna. För föräldrarna har troligtvis varit växlande närvarande och frånvarande. Vilket gör att de här barnen är konstant på spänn och misstänksamma. Så att när föräldern kommer tillbaka in i rummet så fortsätter den här paniken och hysterin. Och de blir ofta utåtagerande och de kan signalera att de nu vill de upp i famnen, sen vill de ner i famnen, sen vill de upp i famnen, sen vill de ner i famnen. Och därav kallas de då för de otrygga ambivalenta barnen. Och varför de reagerar på det här viset, precis som jag nämnde innan, att de kan inte lita på att föräldrarna inte kommer lämna dem. Och då har de anpassat sig. Den metoden de har tagit till är att de har anpassat sig på sättet att om jag bara hörs hela tiden, om jag vrålar, om jag klänger, så får jag i alla fall någon form av närhet, och det är bättre än ingen närhet. Och de här tre grupperna då, som det här experimentet kunde urskilja och konstatera, jag tänkte att jag ska dra dem igen. Det är alltså tre olika anknytningar. Den första som jag nämnde var den trygga anknytningen. Den andra kallas för otrygg undvikande anknytning. Och den tredje är då otrygg ambivalent anknytning. Och varför jag har varit extra liksom tagen av den här studien och det här testet är just för att det är klart att vi alla vet att våran barndom har påverkat oss, men jag tycker att det är väldigt intressant och sorgligt på ett sätt att det är så sjukt mycket som läggs så himla tidigt, att vi formas till de vi är idag redan mellan 0 till 1 års ålder. Jag tycker att det finns väldigt mycket att prata om och fundera kring där. Och det var allt för den här veckan, hörni. Jag hoppas att ni lånar hem boken. Jag hoppas att ni tar hand om varandra. Och jag hoppas att ni får en superfin vecka. Tills vi hörs igen. Ha det bäst!
Jag är så glad att Charlotte gick igenom det här. För det här är ju någonting som du och jag har i våran knowledge-påse.
Verkligen.
Som vi hänvisar till flera gånger. Att man kan vara otrygg eller ambivalent eller trygg och så. Så att hon gick igenom det här ordentligt var superbra. För nu är våra lyssnare också med samma knowledge-påse.
Mm. Experimentet med barnen är verkligen något som fastnade för mig också. Mm. Just de undvikande barnen.
Att deras puls är hög men de visar inget.
De sitter blickstilla.
Men hur, och sen är det också så här, hur visar sig då det här i vuxenlivet? För det är inte bara barn som är så här, utan det här fortsätter ju sen. Man kan dämpa det här på olika sätt då, för att det är liksom, vissa av de här sakerna är ju mer eller mindre socialt accepterade.
Mm.
Jag skulle vilja säga att det som är hemskt är att den otrygga undvikande, dens beteende är så himla accepterat i samhället.
Verkligen.
Så att de har så himla svårt att läka. Det är ju de personerna som kanske ghostar någon som de egentligen är kär i,
ja,
till exempel.
Ja, ja.
Och det är en sak som vi hör om hela tiden. Och då är det bara så här, men vadå, varför slutade du träffa den där personen till exempel? Mm. Nej, men jag var så rädd att bli sårad.
Ja.
Det hör man hela tiden.
Ja, det är en giltig anledning.
Ja, det
liksom. Love hurts, så ja. Håller man sig borta. Ja. Men varför skulle du ens börja dejta från första början då? Lås in din bunker, vi kan inte höra av dig.
Och det är alltså de här otrygga, undvikande bebisarna som har blivit vuxna.
Ja.
De ambivalenta är ju de som vi känner igen som får liksom så här gråtpanikattacker.
Mm.
Det kan ju vara både liksom vänner, det kan ha varit partners.
Som liksom smsar också 30 gånger per dag.
Exakt, ringer 30 gånger efter varandra när man inte svarar.
Alltid vill veta när nästa gång man ses ska vara. Alltså, om man börjar dejta någon så blir de väldigt på för tidigt.
Precis.
Vilket skrämmer folk också.
Ja. Och också det här som Charlotte sa, att när man väl har det bra sen så planterar man i den andra hela tiden att det kan gå dåligt. Du kommer vara otrogen. Mm. Du kommer lämna mig. Varför älskar du mig?
Ja.
Du vill ha svar hela tiden. Älskar du mig? Älskar du mig?
Du verkar annorlunda.
Ja.
I början var du med på, nu är du inte alls lika på.
Exakt. Aha. Och vad händer då? Jo, man förlorar personen.
Ja.
Så att de får ju också gång på gång, både den otrygga undvikande och den otrygga ambivalenta, får gång på gång vatten på sin kvarn.
Det är bara rinner vatten på deras kvarn.
Alltså, love hurts. Kärlek är farlig. Jag kan inte lita på någon. Det är också de personer som säger, jag blev sårad en gång så jag kan inte göra det. Nej, du blev sårad av dina föräldrar.
Ja, verkligen. Nej, men alltså, det är verkligen många som är så här. Nej, en gång, jag fick mitt hjärta krossat när jag var 23, så nu ska jag aldrig mer dejta. Mm.
Och jag tror att man kan hjälpa sig jättemycket bara genom att veta om det här och känna igen beteendet hos sig själv.
Och i boken så fanns det också olika metoder för att om man känner igen sig i att om man har någon av de här otrygga anknytningarna så fanns det ju liksom handfasta tips på hur du ska komma ur det. För du kan komma ur det. Det är bara att det här är något du gör liksom omedvetet. Det är en känsla du får och du kan ändra det här beteendet.
Jag var ihop med min första liksom kärlek då. Han betedde ju sig som en förälder som ger ambivalenta barn. Jag upplever att jag har haft en trygg barndom med föräldrar som liksom alltid har funnits där och gett mig kärlek och så. Men att jag ganska tidigt, jag var ju bara 16 år när jag träffade Jerry. Och att han skapade en ambivalent känsla i mig.
Du är ju kanske mer ambivalent också i kärleksrelationer. Du är inte som en vänner.
Ja,
för det är som att det är den delen av dina relationer. Där har du en otrygg anknytning liksom.
Ja, och jag
till viss del.
Och då kom jag ihåg för att jag, när jag läste den här boken, eller jag lyssnade på ljudbok, då var det att man kunde tänka, för när man får liksom panikkänslor då i relationer. Alltså om bara kortfattat under 1,5 år eller vad vi nu var ihop. Så kunde ju han liksom kalla mig för vilda saker, dra iväg utan att svara, komma tillbaka, vilja hångla, säga fina saker, kolla på en film, bli arg på att det var en snygg kille i filmen, dra igen, alltså kasta en kudde på mig. Det var liksom, det var just det här kärlek blandat med hat. Och att så här,
som tumlade sig runt, så till slut vet man inte vad som är vad.
Nej, och jag kunde bli ignorerad och sen bli jättehöjd och sen bli liksom slaktad i princip, att jag var liksom värdelös. Så det kände igen mig när jag lyssnade på den här boken, det är när man får de här panikkänslorna just när personer lämnar en. För det är ju alltid det. Det har ju jag egentligen också. Jag har ju alltid haft svårt att, du vet, sova över. Och liksom lämna hemmet, lämna boet. Det har ju varit min största skräck.
Det är väl därför du har också en ny platsångest.
Precis. Och det som hände då var ju att min första kille lämnade mig hela tiden. Och liksom trissade upp det där så himla mycket. Och det tog ju jag såklart med mig då i mina nästa kärleksrelationer. Så att det var ju också därför mycket jag ville lyssna på den här boken. För att liksom lära mig hur ska jag vara lugn i relationer. Efter jag har varit med om det här. Och då var det i alla fall att man skulle tänka att man satt i en bil. Och att man hade ett mål långt fram. Man ska ofta visualisera, du vet, saker som känner en trygg och lycklig och sådär. Då är det liksom, ja men det är fint väder och det är lugnt och du är väl där och sådana saker.
Sitter väl en ekorre i baksätet eller något?
Och att man är trygg i bilen ju. Man känner sig ovanligt trygg i bilen.
Verkligen.
Det tror jag många
det
kanske
borde ner sig. Man inte göra, men
nej, man gör det.
Det är verkligen något som har blivit fel i vår hjärna. Vi kan inte fatta hur snabbt bilen kör och ofta bilen krockar och lätt inte ska krocka. Man har ju en känsla av det precis när man börjar ta körkort.
Att man är rädd,
ja. Är det att man ska köra in i saker hela tiden? Ja, hur kan folk göra det här? Trötta, folk är fulla, jag vet inte vad som händer. Men det är verkligen något vi trycker undan snabbt som människor. Vi är inte rädda för bilar, de allra flesta.
Och då skulle man i alla fall tänka att man sitter bakom ratten. Man har val själv. Det är man själv som styr, för så är det ju i livet. Och det är ofta det som ruckas, tror jag, när man får de här panikkänslorna. Att det är någon annan som styr över en. Om den här personen gör så här, då mår jag så här.
Det kan inte jag hjälpa liksom.
Exakt, men man ska komma ihåg att det är man själv som sitter bakom ratten. Man bestämmer själv. Och man är på väg mot det här målet och på sidorna ut. Utanför bilen, där finns det skyltar hela vägen på sidorna mot det här fina. Där det är de här jobbiga sakerna. Du kan bli lämnad, jag hatar dig, du blir inte värd någonting och så vidare.
Han kommer lämna dig.
Exakt.
Han gillar andra tjejer mer.
Exakt. För man är i bilen och skyltarna är på sidan. Man har ingen skylt i bilen.
Nej. Det är bara blåsa förbi.
Och han skrev ju det här på ett jättebra sätt. Säkert mycket bättre än vad jag kan förklara nu. Men det har suttit med. Det var många år sedan jag läste det. Och är ni intresserad av att lyssna eller läsa den här boken så finns det länkat i våran beskrivning. Thank you, Charlotte Webb. Nu är det måndag.
Ursäkta! Vad fan är det jag hör? Läraren kliver fram. Då var det måndag. Vad var det för väder ute? Ledsen solen. Vad fan håller du på med? Jag har aldrig ens hört dig nämna vad det är för veckodag. Är det någon som inte vet vad det är för veckodag så är du. Fan, prata om måndagar.
Jag tänker att jag ska säga att imorgon kommer vintern.
Ja, jag förstår det.
Och då tänkte jag att vilken dag är det? Det var tisdag. Ja. För det jag ska säga i alla fall, det är att imorgon så kommer en video på min YouTube-kanal där Henrik friar till mig. Det här är det som ni alla vill se. Och som även Henrik har... Ingen vill spela in, men alla vill se. Och Henrik har spelat in åt mig.
Bra.
Ja. Maila oss på likaolikapodden@gmail.com och rata jättegärna podden. Ha det så bra!
Hejdå!